Ja, jag får tacka för en bra inledning. Det är ju alldeles perfekt. Jag funderade när jag förberedde min predikan, hur mycket ska jag liksom ta runt omkring här egentligen? Och med Josef och allt som finns tillbaka av profetior om den här Messias som ska komma och så vidare. Och så tänkte jag kan ju inte ta med precis allting, för det hinner jag ju aldrig med. Då får jag ju stå här framme hur länge som helst. Men jag har ju fått en fantastiskt bra inledning här. Så nu har ni redan fått ganska mycket bakgrund. Och jag börjar väl här helt enkelt då med att läsa den andra texten som är från Marias perspektiv här istället. Och den hittar vi i Lukas och den kommer upp på väggen här. Jag har så fantastiskt bra hjälp av Henrik där bak. Det är ju underbart. Och det är från Lukas 1, om det är så att ni vill slå upp det. Med början på vers 6, 26 menar jag. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sade till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. I Gamla testamentet så finns det många profetior som talar om det som vi fick läsa här nu. Dels det vi fick höra innan, den profetian som refererades till. Ja, den är från Jesaja 7. Och vi kan väl ta och läsa den här igen då, eftersom vi ändå har lagt in den. Och nu läser jag ifrån Bibel 2000, den är lite annorlunda där. Då skall Herren själv ge tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon skall ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Så det var denna profetian som refererades till innan. Och det finns också många, många, många profetior om Messias. Att han ska komma och vem han ska vara. Och en av de sakerna som faktiskt står i Gamla testamentet, som David själv fick ta del av, ett löfte från Gud. Att David skulle få en ättling en gång som skulle sitta på hans tron och regera för evigt. Vem är det som kan regera för evigt egentligen? Ja, det låter ju inte som en människa. Jag vet inte om ni känner någon människa som har levt för evigt. Jag gör inte det. Det måste ju vara någon alldeles speciell. Och man kan ju fundera lite på vad Maria tänker när hon får höra de här orden egentligen. Om att den barnet som hon i så fall skulle föda ska få sin fader Davids tron. kung för evigt. Och hon visste ju om de här profetierna, det är jag övertygad om. För på den tiden så var man inte bara obildade bönder som varken kunde läsa eller skriva. Nej, faktum är att man i trakterna där var väldigt väl utbildade med tanke på just att man inte, ja, att man inte hade skolgång på det sättet som vi har skolgång idag och så vidare. Man lärde sig väldigt mycket. Och det var faktiskt inte helt otroligt att till och med kvinnorna kunde både läsa och skriva. Men även om hon inte hade lärt sig läsa och skriva, så är jag övertygad om att det här hade hon hört talas om. För man lärde sig så pass mycket utan till. Och då fanns det här garanterat med i den skatten hon hade fått med sig. Så när ängeln säger de här orden, då vet Maria vad det handlar om. Jag tror inte det är någon tvekan om det. Däremot, som vi hörde i sången här innan, visste hon säkert inte vad det skulle innebära i förlängningen. Men profetiorna, de kände hon igen. Hon visste vem Gud var. Och hon visste att Gud, tror jag, var en Gud som vill komma nära. För vi kanske har en bild, jag vet inte vilken bild ni har om Gud i Gamla testamentet, men när man hör människor som inte är kristna och vad de har uppfattat av den guden som vi läser om i Gamla testamentet, så är det kanske ingen sådär väldigt trevlig bild alltid. En ganska hämndlysten, arg Gud som straffar. Men jag tror inte att Maria hade den bilden av Gud. Och läser man vidare sen i hennes lovsång, så ser man att en annan bild av Gud träder fram. En mäktig Gud, ja. Men jag tror också en nådefull Gud. Och just den här profetian om Gud med oss, den säger ju någonting om Guds hjärta. Guds vilja att komma nära oss människor. Det är faktiskt väldigt unikt. Vi har en Gud som vill komma nära. Även om vi har vänt honom i ryggen. Även om vi gör det som är ont. Ja, till och med när Gud skulle kalla oss för sina fiender, så vill han ändå komma nära. Det står på ett ställe i Bibeln att Jesus, han dog för oss medan vi ännu var syndare. Det säger någonting om Guds villighet att uppoffra sig själv. Gud är inte en Gud som är långt borta, som vill hålla avstånd. Han är en Gud som aktivt väljer att komma nära. Och när han gör det, så gör han inte det på vilket sätt som helst. Han kommer inte med makt och härlighet i all sin prakt. Nej, han skalar av sig allt och kommer som ett litet barn. Och det här får ju Maria uppgiften att vara en del av. Så vad visste hon? Ja, vi fick höra innan vad Josef visste. Vilka konsekvenser det här skulle få i samhället runt omkring. Och från Marias håll då, vad det skulle innebära hennes relation med Josef. Vilken risk hon tog när hon tackade ja till det här. Kanske var det så att hon visste att Josef var ödmjuk, omtänksam och skulle göra henne det bästa han kunde. Men risken fanns ju där att det skulle kunna kosta Maria hennes liv. Och helt ärligt, vi kan tänka tillbaka och tänka att ja, men det är väl inget konstigt med jungfrufödseln. För vi är så vana att höra det. Vi är så vana att tänka på att ja, men det är ju inte något konstigt. Gud kommer hit, absolut. Vi har profetierna, vi har läst om Maria, vi hör det varje jul. Men helt ärligt, om ni hade någon i er bekantskapskrets som sa att de hade blivit gravida och det är Gud som är pappa. Faktiskt, hörni, så är det precis samma sak då. För även om man har de här profetierna, vem skulle tro på, jaha, ja. Och vad är det som tror att det är just du som är utvald? Vilken väntig människa skulle tro Maria egentligen? Det skulle ju krävas mer än ett under, skulle jag säga, för att människor runt omkring verkligen skulle tro på hennes berättelse. Tack och lov så är Gud omsorgsfull. Men det är den här risken Maria stod inför. Att lita på att Gud löser detta trots risken det medför. Trots det som kanske kan möta mig. Så det Maria tackar ja till, det är inte något enkelt, något litet. Det är något högst riskfullt. Någonting som verkligen, verkligen kostar på. Men tack och lov så är det precis så att Gud, han är nådefull. Han tänker på oss. Och han såg till att skicka en ängel till Josef. Och helt plötsligt så hade det här löst sig. Och man ser också vidare, skulle jag säga, hur Gud håller sin hand över allt det som händer. Hur Gud är med. Hur Gud först se till att det blir så som profetian säger, att Jesus skulle födas i Betlehem. Och hur han räddar familjen undan Herodes. Gud håller hela tiden sin hand över familjen. Han hjälper både Josef och Maria. Josef får gång på gång veta vad han bör göra. Först då genom drömmen att ta Maria till sig. Sen också, ja, när de ska fly, så är han en handlingens man. Precis som vi har fått höra. Han ser till att de kommer iväg till Egypten och flyr. Både Josef och Maria, de var villiga att lyssna och stå till Guds förfogande. Ibland visste de vad det skulle kosta på. Ibland kanske inte fullt ut vad det skulle innebära. Men de var ändå villiga att ställa sig till förfogande. Oavsett vad de skulle få möta. För de litade på att den Gud som kallade är också en Gud som förser med det vi behöver. Han kallar oss inte och sen lämnar oss vind för våg. Nej, han kallar oss och han ger oss en möjlighet att klara av det han har kallat oss till. Men om vi nu vänder oss till oss själva. Jag tänker, för att kunna följa det här goda exemplet som vi har här, så är det ju några saker som behöver falla på plats. Till att börja med så behöver vi ju förstå att Gud kallar oss. Och vi behöver höra den kallelsen. Det är ju inte alltid så, det är inte alltid så, helt ärligt. Jag tror inte det är många av oss här som har sett en ängel komma till oss och ge oss ett uppdrag. Det hade ju varit fantastiskt, men det är ju inte majoriteten som får uppleva det. Eller hur? Så det där med att höra Guds röst och förstå vad Gud kallar mig till, det är inte alltid så självklart och enkelt. Men det är ett första steg. Att vara villig att lyssna. Att höra. Vi behöver vara öppna för att Gud faktiskt kallar oss. Och då är det viktigt att vara öppen för det. Och inte se alldeles för, vad ska man säga, alldeles för smalt. För jag tror inte att Gud kallar oss till bara några få saker. Jag står här fram och predikar och jag är pastor. Det är inte den enda kallelsen i världen. Jag tror att Gud kan kalla oss till precis vad som helst egentligen. Utefter våra gåvor, våra möjligheter, det Gud har gett oss. Så när vi tänker på Guds kallelse, då behöver vi tänka lite bredare. Vad kallar Gud oss till? Ja, han kallar oss alltid till att göra Guds vilja, eller hur? I varje situation göra det som är Guds vilja. Och det behöver vi inte gå så där jättelångt för att veta vad Gud vill. Vi har väldigt mycket skrivet i Bibeln. Där har vi Guds ord om vad Gud vill. Att följa honom, det är det första. Men sen mer konkret vad Gud kallar oss till, ja, då får vi börja leta. Leta Guds ord, vad är Guds vilja? Men där står det ju inte att Guds vilja med Jonas liv är det här och det här och det här. Nej, då är det dags att kanske börja be. Lyssna. Och var lyhörd. Jag önskar att jag i varje situation gjorde Guds vilja. Att jag alltid kunde höra Guds röst. Att det aldrig var någon tvekan. Så enkelt är det inte. Men jag tror att det är några saker i mitt liv som Gud faktiskt verkligen har kallat mig till. Ja, dels att jag blev pastor och att jag står här. Men också att jag bor här i Skillingaryd nu. Jag tror att det var Gud som hade sitt finger med i det. Jag tror det var Guds vilja att jag skulle hamna där jag är idag. Det innebär också att vi är familjehem till exempel. Det tror jag är någonting som Gud inte bara kallat mig utan min fru till också. Att ta emot någon i vårt hem. Det var en sak som jag upplevde Gud kallade oss till att göra. Det kan handla om, som jag vet att den här församlingen har gjort, där många engagerade i människor som har kommit hit till Sverige, som har behövt att lära sig språket och få ett sammanhang och komma in i samhället. Det kan handla om att Gud kallar er till det jobbet som ni har, till de människorna som ni har omkring er. Det finns många saker som Gud kallar oss till. Ibland är det jättetydligt. Ibland är det inte så tydligt. Men frågan är vad vi gör när Gud kallar. När vi skulle bli familjehem så visste jag att det är ett långt engagemang. Det är inget engagemang man går in i bara så där och sen så ångrar man sig och tänker att det var tråkigt, att det inte funkade. Nej, det är någonting man behöver tänka igenom. Det är ett uppdrag man tar för lång tid. Men jag tvekade inte på om det var rätt. Jag upplevde väldigt starkt att Gud ville det här. Trodde jag att det skulle bli lätt? Nej. Hade jag en aning om vad som skulle möta mig? Nej, det hade jag faktiskt inte. Men jag bestämde mig för att oavsett om det här blir enkelt eller svårt så vill jag göra det, för jag tror att Gud vill att vi ska göra det här. När det är små beslut då kanske det är enkelt. När det är stora beslut är det svårt. Men samma princip gäller. När vi står där och när vi upplever att Gud kallar, vad svarar vi? Och vad är det som får bestämma? Är det vår oro över vad det kan innebära som gör att vi tackar nej? Eller tackar vi ja trots vår oro? Trots det som kan möta som är svårt? Ja, vi har fått ett gott exempel i Maria och Josef. Som mycket väl visste vad det kunde innebära men ändå var beredda att tacka ja. Vad får det kosta oss för att tacka ja när Gud kallar? Ja, jag önskar i alla fall att jag vågade tacka ja. Även om det kostar på. Det får faktiskt kosta någonting, tänker jag. För det Gud har gjort, det är så pass mycket mer. Den lilla kostnaden det kanske är för mig att göra Guds vilja, den är ingenting emot det Gud var villig att betala. När han avklär sig all sin härlighet, lämnar himmelen bakom sig och kommer hit som ett litet barn. Inte Gud mot oss, inte Gud långt borta, utan Gud nära, Gud med oss. Det är vad det fick kosta för Gud att komma nära oss. Det kostade honom allt. Och då är min bekvämlighet, min oro, ja, den är ganska egentligen lite ställt emot det. Så varför skulle jag då tacka nej? Jag vet att jag har en Gud som offrade allt, var villig att kliva ner hit för att komma nära. Om han var villig att göra det en gång, då tror jag att han är villig att ge oss det vi behöver för att klara av den kallelsen han har lagt på våra liv. Och om detta inte är nog, så kan jag säga att min upplevelse i alla fall så här långt i livet är att de gångerna jag har svarat ja på Guds kallelse, även om det har kostat på, för då har det verkligen fått göra ibland, så har det ändå varit värt det. Det har varit värt att tacka ja när Gud har kallat. Det har inte alltid varit enkelt. Men Gud har gett det som jag behöver för att ta mig igenom de svårigheter vi har mött. Och jag är övertygad om att han kommer göra det också i era liv om ni är villiga att tacka ja till hans kallelse. Så fundera på, när Gud kommer till dig, vad vill du svara då? Och är det så att Gud kanske redan har kommit till dig? Lyssna lite bättre kanske. Och när du har frågan, så är min uppmaning, gör som Maria och säg: må det ske med mig som du har sagt. Jag är Herrens tjänare. Eller tjänarinna. Jesus, jag tackar dig för att du är omtänksam. Du är god. Du vill oss väl. Och jag tackar dig för att vi får vara en del av din plan för den här världen, här. Du bjuder in oss att vara delaktiga. Och jag vet att du har en plats för var och en av oss här inne i din stora plan för den här världen. Du vet att det inte alltid är lätt att förstå och se med dina ögon. Så jag ber dig att du skulle hjälpa oss att höra när du kallar. Jag ber dig också att du skulle göra oss villiga att gå. Och jag ber dig att låta de exemplen som vi har ifrån Bibeln och som vi kan höra ifrån varandra vara till uppmuntran. Och få oss att våga lita på att du ger inte bara en kallelse, du ger också verktygen och hjälpen för att klara av den kallelse du har lagt på våra liv. Låt oss förtrösta på dig oavsett vad vi möter. Jag ber dig, låt oss få uppleva glädjen att få tjäna dig. Amen.